Tack, vi börjar med dagens lektion. Och nu i Riyad al-Salihin här mot slutet. Som ni hör går vi igenom kapitlet om vissa saker som är förbjudna. Och många saker repeteras. Och för att inte dra ut för mycket på saker och ting kommer vi hoppa över vissa hadither som har repeterats flera gånger. Eller vi kommer förkorta dem. Bi'idhnillahi ta'ala. Författaren säger här, bab an-nahi 'an al-iftikhari wal-baghi. Kapitlet, förbudet av att skryta och att vara förtryckare eller översittare. Som muslim ska man ju vara ödmjuk. Vet ni vad ödmjukhet heter på arabiska? Är det någon som vet? Vad heter ödmjukhet på arabiska? At-tawadu. Och vad heter högmod? Kibr, precis. Och al-baghi är som en synonym på högmod. Men baghi, det är mer att man är en översittare. Man är en förtryckare, man är en tyrann. Man tar positioner över folk. Ger sig själv en position över andra som man inte är berättigad till. Det är al-baghi. Översittare. Ni vet den här som alltid vill bossa över folk. Bestämma. Få första och sista ordet. Han utser sig själv till ledaren, den som bestämmer och liksom förtrycker andra människor. Orättvist. Det här är en förhatlig egenskap. Och el-iftihar kommer från el-fakhr som betyder skryt. Och skryt är också haram i islam. Skryt är att man skryter över någonting man har. Pengar, makt, bil, vad det än må vara, man skryter. El-baghi är att man tar någon form av ära och position över någonting man inte har. Man inte berättigar till. Förstår ni? Och al-baghi nämner Allah Azza wa Jalla i Koranen. Och samma sak al-fakhr, det här med att skryta. Allah subhanahu wa ta'ala säger فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Att prisa inte er själva, han vet bättre vem som fruktar honom. Islam förbjuder tazkiyatun nafs. Att man prisar sig själv eller upphöjer sig själv. Yani فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ betyder prisa inte er själva. Säg inte jag är syndfri, jag är bäst, jag är den starkaste muslimen, jag är den kunnigaste och så vidare. Jag är den frommaste, jag är den som har minst synder, det finns ingen som mig, det är svårt att hitta någon som mig. Och liknande saker som är helt yani oislamiska. Utan den troende är ödmjuk. Ödmjuk. Och är en person som också känner till sina brister och tillkortakommanden. Man är självkritisk. Och man lyser hellre upp sina brister än sina goda sidor. Och därför som vissa av salaf sa, må Allah rahma över en person som känner till sina brister. Rahim Allah amran, arafa qadra nafsihi. Yani vet vem han är. Att man vet sin plats. Man tror inte för mycket eller för mer om sig själv. Så man ska inte prisa sig själv, utan man ska vara ödmjuk. En fråga. Får man prisa andra människor? Får man säga, den här personen är den gudfruktigaste, det här är den bästa personen, det här är den kunnigaste personen? Får man säga så? Bara så, al-itlaq, yani utan någon begränsning? Ahsan. Man får inte prisa en person i hans ansikte. Man får tala gott om folk bakom ryggen. Och profeten alaihissalam sa att det här är ajil bushra al-mu'min, den troendes påskyndade belöning. Att folk nämner honom med gott i hans frånvaro. I personens närvaro är det inte tillåtet. Okay? Men om man talar gott om en person så är det samtidigt rekommenderat att säga det här är det jag vet om personen. Wala uzakki ala Allahi ahad. Yani, jag är inte den som upphöjer någon, yani, vad kan man säga, över vad Allah vet. La uzakki ala Allahi ahad, Allahu hasibu. Allah är den som dömer. Det här är det jag vet om personen. Men Allah är den som i slutändan dömer folk. Okej? Okay? Och sen nämner författaren en hadith där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah har uppenbarat för mig att vi ska ödmjuka oss. Vi ska ödmjuka oss så pass att ingen är en översittare över någon annan och ingen skryter över någon annan. Och denna hadith är muslim. Allah Azza wa Jal har uppenbarat för mig att jag ska, eller vi ska ödmjuka oss. Uppenbara sig från Allah Azza wa Jal. Wahi. att vi muslimer ska vara ödmjuka. Vi ska ha ett tawadu. Vi ska inte vara högmodiga. Och ödmjukhet är från de noblaste och vackraste egenskapen som en person kan ha. Profeten alaihi salatu wassalam har också nämnt i Sahih Muslim att om en person ödmjukar sig för Allah kommer Allah att upphöja honom. En ära, stolthet och respekt finns att vara ödmjuk. Finns i att vara ödmjuk. Motsatsen till det som folk tror, att man är någonting, man blir respekterad om man är högmodig, man är en översittare, man går och förtrycker folk. Du blir bara hatad. Du är låg i Allahs ögon och du är i slutändan låg i människornas ögon. Vem gillar en översittare och vem gillar en högmodig person? Alla de är hatade. De här kriminella som går och pressar folk på pengar och gör det ena och det andra. När de dör man säger alhamdulillah. Alladhi afana minhum. Janaza la tak. Inte, absolut inte. Ska inte gå nära hans janaza. Eller hur? Alhamdulillah, han är borta. Tänk er vilket ont slut att dö i ett sånt tillstånd. Men det är verkligheten. Vissa personer är så onda att man bara tackar Allah azzajal att de lämnat jordens yta. Subhanallah. Så Allah har uppenbarat för oss muslimer att vara ödmjuka. Så att ingen person är en översittare över någon annan. Och att vi inte heller skryter över varandra. Vad känner du på att skryta? Och säga att jag är vackrare än dig, jag är starkare än dig, jag är rikare än dig, jag har mer än dig. Du tjänar ingenting på det, förutom att krossa din broders hjärta, eller hur? Så Allah tycker inte om al-fakhur, den skrytsamma. Utan en person är ödmjuk. Och snarare motsatsen i islam, om Allah har givit dig mycket gott, många av de här gåvorna som vi nämnde, Allah har givit dig rikedom, Allah har givit dig hälsa, Allah har givit dig skönhet, kunskap och så vidare. Vad ska du göra? Vad är det som åligger dig? Hur ska du yani, ta emot dessa gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala? Vad ska du göra? Tacksamhet. Naam, ahsant. Man ska vara tacksam till Allah azza wa jall, eller hur? Och inte bara det. Man kan tala om Allahs gåvor. Och amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tala om Allahs gåvor, påminn folk om Allahs gåvor. Men vissa gåvor kanske man inte nämner till alla människor. Det har nämnts i vissa hadither att söka hjälp i era angelägenheter med att hålla dem hemligt. Du har fått någonting stort. Yani någon, du fick en 10 miljoner igår till exempel. Ska du gå och berätta det för alla? Nej, vissa saker berättar du inte. Du håller dem hemligt. För att som det har nämnts, varje gåva har någon som avundas. Det finns alltid någon som är avundsam. Man aktar sig för onda ögat. Det finns folk som tyvärr inte har goda avsikter. Som inte vill dig väl. Så det är inte allt man säger till alla. Hänger ni med? Det är inte alla som säger mashallah, tabarakallah, mashallah, alhamdulillah och så vidare. Utan vissa personer är onda. Varför har du fått detta? De kanske inte säger det, men det är det de håller inom sig. Säger inte mashallah, tabarakallah, utan audhubillah, finns hasad av und. Så man generellt alltid är tacksam över det goda man har fått. Och man går inte liksom och skryter över saker och ting för att krossa andras hjärta. Författaren nämner sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en person säger halaka an-nas fa huwa ahlakahum. Om en person säger folk har gått under, då är det han som lett till deras undergång. Eller fa huwa ahlakahum, han är den mest undergången. Det finns två sätt att läsa denna hadith på. Och det ändrar på tolkningen, fast det blir i slutändan samma sak. Och denna hadith finns i muslim. Den som säger folk har gått under, han är den sämsta av dem. Eller den som säger folk har gått under är den som fått dem att gå under. Vad menas med detta? Imam Nawawi nämner här att du ser ondska i samhället. Du ser att tyvärr vissa muslimer faller kort. De har brister och de syndar. Om en person ser sig själv som förmer, ser sig själv som bättre och trycker ner folk genom att säga kolla hur dåliga de är, kolla hur keffa de är. De är inte som mig, de är inte som oss, de är sämst. Då är det här haram. Då är han den sämsta av dem alla. Förstår ni? De är förgjorda men han är ännu mer förgjord än dem. För den här egenskapen är ond. Ska inte finnas hos en muslim. Att man går och ser så här på folk som att de vore en skit. Och du ser dig själv som mashallah, du är största salihin. Nej, så ska man inte göra. Den andra tolkningen. Att fahu ahlakahum, han har förgjort dem. Det som säger folk har gått under, han har förgjort dem. Vad menas med detta? Att vi måste sprida en positiv anda. Vi måste vara optimistiska. Vi måste sprida optimism. Profeten alaihissalam tyckte om optimism. Att man är positiv. För om vi har redan så mycket problem. Och sen det enda vi får höra är att muslimernas tillstånd är skit. Alla är dåliga, alla är vilsna, alla är syndare. Alla är fasiqin och kallas vi kommer gå under. Det bara kommer regna stenar från himlen på oss. Vad får vi då för inställning till livet, eller hur? Vi tappar hoppet, vi tänker det är kört. Och det är inte så man ska tänka. Du dödar hela muslimernas moral, eller hur? Och det är fel. Och det är inte heller sant. Att muslimernas tillstånd är bara skräp och det är dåligt och alla är vilse. Det är inte sant. Alhamdulillah. Så har profeten sallallahu alaihi wasallam berättat att det kommer alltid finnas en grupp för muslimerna som är på sanningen. Sanningen finns kvar. De rättfärdiga finns kvar. Han har berättat att al-ghuraba, de som håller fast vid islam, kommer finnas kvar. Han nämnde splittringen, men han nämnde att en grupp är på sanningen, eller hur? Och han nämnde många positiva saker som kommer att hända innan domedagen. Och även om vi kollar rent realistiskt, rent som det är, så ser vi många positiva saker. Alhamdulillah. Visst, media förstorar och ger strålkastare på det negativa. Men alhamdulillah, det finns positiva saker. Allahs ljus brinner och kommer brinna fram till domedagen. Eller hur? Det lyser och det kommer lysa fram till domedagen. För inte så länge sedan gick muslimerna i Sverige att räkna på hundratals. Ja, 50-40 år sedan någonting. Det fanns inte många muslimer i Sverige. Eller hur? Och sen har islam växt, alhamdulillah. Tills att vi idag, det sägs att vi är 10% av Sveriges befolkning. Mer än 1 miljon muslimer. Alhamdulillah. Yani från några tusen till 1 miljon. Inte det här en positiv utveckling? Hundratals moskéer, bönelokaler i Stockholm. Varenda jumma. Billahi alaikum. Hur ser det ut på fredagen? Vart ber folk någonstans? Har ni sett en tom moské på en fredag? Jag har inte gjort det. Folk ber på gatan, utanför fönstret. Eller hur? Folk kan inte be, de går hem, jag vet inte vad. Det finns ingen plats. Vi letar större lokaler, vi har växt här. Är det inte positivt? Eller hur? För inte så länge sedan, det var jättesvårt att lära sig islam. Få ut den korrekta kunskapen. Nu med sociala medier, kan vi få ut den korrekta kunskapen? Är det inte positivt? För inte så länge sedan, 100 år sedan, 50-60 år sedan, det var mycket bid'a utspritt. Sufism och liknande, kirk och sånt. Alhamdulillah, det här börjar försvinna i den muslimska världen. Medvetenheten ökar. Folk dra sig till den korrekta trosläran. Lär sig om tawhid och lämnar de här vidskepliga sakerna, de här sakerna som inte hör hemma i islam. Så det finns alhamdulillah mycket positiva aspekter. Även om det finns många negativa, sorgliga saker som händer, så finns det ändå mycket gott. Och gott kommer också att komma innan domedagen. Mehdi kommer tillbaka, Isa kommer tillbaka, stora seger kommer att drabba muslimerna och så vidare. Alhamdulillah, islam kommer att gå in i varenda hem som profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det finns alltid utrymme för optimism. Förstår ni? Och hur ska man då tackla dessa negativa saker man ser runt omkring sig? Det här är qadar Allah. Det här är prövning från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Alla prövar de rättfärdiga med de syndaktiga. Alla prövar de troende med de icke-troende. Det är prövning. Men när man håller fast vid sanningen, man står emot, alhamdulillah, belöningen blir enorm. Och när de rättfärdiga ser de som är syndaktiga, så har de en utmaning. Inte att se ner på dem, utan att önska dem väl. Att kalla dem till sanningen. Att göra da'wa på dem. Att påbjuda det goda, att förbjuda det onda. Ta dem ut från mörkret tillbaka till ljuset. Det här är det som åligger oss i svåra tider. Inte att sitta hemma och skratta åt folk. Och säga, kolla hur dåliga de är, kolla hur keffa de är, alla är hycklare. Nej, utan subhanallah, folket är vilse. Det är tillåtet. Att se på folket med ett sorgset öga. Inte ett nedlåtande, utan ett sorgset öga. Subhanallah, tråkigt att se muslimernas tillstånd. Tråkigt att se våra syskon i detta tillstånd. Men att man också då gör någonting åt saken. För som vi har sagt, man önskar för sin broder, det goda man önskar för sig själv. Hänger ni med? Så det är det, den förhållningssättet man ska ha mot det negativa man ser i samhället. Och göra dua. Men samtidigt som vi sa, att också belysa det positiva som finns. De positiva aspekterna. Och det är det man också ska säga till nya muslimer, till våra ungdomar, till våra barn. Prata om det positiva. Och inte bara belysa det negativa. Så att de får den här destruktiva världssynen, världsbilden. Att allting är bara mörker. För det är inte sant. Alhamdulillah. Det finns positivitet. Men samtidigt är vi i slutändan i dar dunya darul ibtila wal imtihan. Det här är dar dunya, det här är inte jannah. Och dar dunya är inte perfekt. Dar dunya präglas av motgångar, präglas av negativa saker. Och det måste man vara inställd på. Att som vissa av sahaba sa, den troende kommer inte känna raha, yani vila, tills han satt sina båda fötter i paradiset. Så det finns ingen riktig raha, yani total njutning i denna dunya. Utan det kommer präglas av problem och motgångar och prövningar och sjukdom och det ena och det andra. Och det gäller att man har sabr. Och inshallah med sabr och att kämpa i det goda så kommer ens belöning att öka otroligt mycket. Nästa kapitel. Förbudet att bojkotta en muslim mer än 3 dagar. Förutom på grund av en bid'a, en innovation. Eller att personen öppet syndar eller liknande. Och det här är Imam Nawawis, yani Tabwib, hans kapitel. Det är han som säger detta. Förbudet att bojkotta en muslim mer än 3 dagar. Förutom om det är på grund av bid'a eller grova synder. Och vi har ju den nämnt hadithen. Att det inte är tillåtet att bojkotta en muslim mer än hur många dagar? 3 dagar. Precis. Och profeten alaihi salatu wassalam, han sa att den bästa av dem, det är vem? Om 2 muslimer hamnar i tjafs på grund av dunya, de bojkottar varandra, de hälsar inte på varandra. Vem är den bästa av dem? Den som? Ja, den som gör någonting annat först. Den som gör salam först. För bojkottar, vi sa, det är att man inte hälsar på varandra. Man kan ibland ha en kylig relation till varandra. Inte positivt, men det är inte bojkott. Om jag hälsar på en person, så salam alaikum kif halak, då har inte jag bojkottat person. Bojkott är att du inte ens pratar med person. Det är bojkott. Eller hajar. Och det är det som är förbjudet. Hänger ni med? Så den bästa av dem är den som börjar med att hälsa på sin broder. Okay? Den bästa av dem är den som avbryter denna bojkott och börjar med att hälsa på sin broder. Och vi nämnde också hadithen att gärningarna presenteras för Allah 2 dagar i veckan. Kommer ni ihåg vilka 2 dagar? Ja. Vilka 2 dagar, veckodagar redovisas våra gärningar för Allah? Är jag ahsan? Ahsant. På måndagar och torsdagar. Yom al-thnain och Yom al-khamis. Och därför är det också rekommenderat att göra vad på dessa 2 dagar? Att fasta. Så att änglarna lämnar dig och går upp till Allah och säger att vi lämnade din tjänare och han fastade. Ahsant. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att alla muslimer är förlåtna. Varenda måndag och torsdag blir de förlåtna för sina synder. Förutom 2 sorters människor. Kommer ni ihåg vilka 2? Där. Ja. Saleh. Jag hörde inte riktigt, men svaret är den som inte gör kyrk och den som inte bojkottar en annan muslim. Alla andra muslimer är förlåtna. Förutom de som gör kyrk. För kyrk är en hijab, det är ett hölje. Det är en mur mellan personen och Allahs förlåtelse. Allah förlåter inte de som gör kyrk, tills de gör toba. Och inte heller de 2 som är oense, de som bojkottat varandra. Och då så säger Allah, låt dem vara eller lämna dem tills de försonar. Yani, de blir inte förlåtna så länge de inte försonar sinsemellan. Det kan gå månader, det kan gå år. Och vi har ju nämnt det här tråkiga konflikt ibland som sker mellan muslimer. Ibland inom en familj. Där syskon inte ens pratar med varandra. Det är mycket allvarligt. Syskon och mostrar och jag vet inte vad. Det är fel. Det är fel. Om det är på oislamiska grunder. Subhanallah, det kan gå år utan att personen får Allahs förlåtelse. Men vad sa vi om detta scenario? 2 personer är oense, de bojkottar varandra, de pratar inte med varandra. Men den ena tar kontakt med den andra. Men den andra vägrar. Har båda fortfarande samma synd? Synden är på vem? den som vägrar. Och den som har tagit kontakten och vill att avbryta är den som, alhamdulillah, yani är ute från den här, det här förbudet då. Han nämner sen också här från Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att shaytan qad aisa, han har tappat hoppet, att al-musallum, de bedjandes på den arabiska halvön ska dyrka honom. Men han är nöjd med ett tahrij bainahum, att ägga upp eller hetsa upp mellan dem, än göra dem till ovänner. Och denna hadith finns i Muslim. Här nämner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att shaytan tappat hoppet, att folk på den arabiska halvön ska dyrka honom, återfalla i kyrk. Det här har han tappat hoppet på. Att al-musallun, de bedjandes. Det här är också en faida, en lärdom. Och det är att profeten alaihissalam, han sa inte de troende, utan han sa de bedjandes. För att betona att en av de mest utmärkande egenskapen som en muslim har, det är vad? As-salat. Så han äras med att kallas för en person som är bedjandes. Yani al-musallin, de som ber. Tayyib. Så shaitan har tappat hoppet att de som ber kommer att dyrka honom. Men han har hopp i att stifta hat och ägga upp dem och hetsa upp situationen mellan dem. Det här är shaitan hoppfull på. Och det är sant. Det här har shaitan lyckats med. Att stifta tahrij, yani elda upp mellan muslimer. Och det är på alla nivåer. Det kan vara land mot land, det kan vara familj mot familj, det kan vara grupp mot grupp och så vidare, individ mot individ. Allt det här är fel. Vi muslimer ska vara tillsammans, vi ska vara enade, vi ska vara som en byggnad. Vi ska vara enade på sanningen, eller hur? Men subhanallah, shaitan, han kommer emellan oss, vi splittras. Och vad händer när vi splittras? Vi blir svaga. Och vi blir ett lätt byte för shaitan och våra fiender. Så tillsammans är vi starka. Och splittrade är vi svaga. Så en sak som shaitan alltid strävar efter är ett tahrij. Att ägga upp, hetsa upp situationen mellan muslimer. Att göra folk till ovänner. Så det här är någonting man inte ska falla för. Man ska vara starkare och man ska vara bättre än shaitan. Att om man märker att du börjar hetta till mellan dig och din broder. Vad gör man? Säger audu bihim shaitan rajim. Man kanske använder vackra ord. Man säger khalas, vi stannar här broder. Vi ska inte prata på det här sättet. Eller någonting. Så att man inte går på det här. Att man inte blir ovän med en muslim. För det är exakt det som shaitan vill. Subhanallah. Det berättas också i faran av att bojkotta en muslim mer än 3 dagar. I Abi Dawud. Så lades det till i hadithen att den som bojkottar en muslim i mer än 3 dagar. Och sen dör på detta. Dakhal an-nar. Går in i elden. Subhanallah. Det är sånt här tillstånd. Mycket, mycket farligt. Och vi nämnde ju också att om de här personerna sen ska in i paradiset. 2 personer som bojkottat varandra i dunja. Vad händer med dem på domedagen? Innan de får gå in i paradiset. Någon som minns? Det var? Ahsan. De kommer samlas på en plats utanför paradiset som heter Al-Qantara. Och där kommer de få stå och göra upp. Där kommer de få stå och bli vänner. Och vem vill stå på domedagen i väntan på att få gå in i paradiset? Eller hur? Vem vill vara upptagen med någonting annat än att gå in i paradiset? Yani det är minsta saken du ska behöva bekymra dig för. Saker som du har tjafsat om i denna dunja. Det finns viktigare saker. Det kommer till paradiset. Inte hamna i helvetet. Så att ett råd, om man har en dispyt med någon människa, man är ovän, att man försöker bli vän. Man försöker göra sulh, islah. Yani, reda ut situationen. Komma ihop, vara tillsammans igen, bli bröder. Även om man inte blir bästisar. Men att man inte bojkottar varandra. Förstår ni? Man behöver inte vara bästis med alla människor. Det är också en viktig sak. Folk är olika. Profeten alaihissalam, han sa att al-arwah junudul mujannada. Själarna är som olika soldater. De passar bättre i olika regiment. Yani med olika arméer. طيب وصصاهم فما تعارف منها تألف وما تناكر منها اختلف. Att de soldaterna som är lika, de kommer överens, och de som är olika kommer inte överens. Och vad menas med detta? Jo, att vi människor är olika och vi dras till till olika sorters människor. Det vanligaste är att om man är salig, man är rättfärdig, så dras man till rättfärdiga människor och man känner sig bekväm med dem. Är man en syndare, en fasik, så drar man sig till syndare. Och därför när Aisha radiallahu anha nämnde denna hadith, så var det en berättelse om att det kom en sångare till Medina. Och då frågade hon vart sover han. Och då så sa de, han sover hemma hos den där sångaren i Medina. Och då så sa hon hadithen, yani subhanallah, yani, själarna dras till varandra. Yani, de som syndar dras till de som syndar. Och de som är bra dras till de som är bra. Till och med så att vissa av salaf sa att om en troende skulle gå in i en moské med 100 hycklare och det finns en rättfärdig person, så skulle han typ sätta sig bredvid den personen. Han skulle dras och finna den personen. Och samma sak motsatsen, om en hycklare kommer in i en moské med 100 salihin och en hycklare, han dras till den personen. Och det här, ni har säkert märkt det, att ibland du träffar vissa bröder, eller systrar träffar systrar, och subhanallah, efter första träffen, ni klickar, som man säger på svenska. Man klickar, som att du har känt personen i mashallah 20 år, eller hur? Vissa personer du har typ känt, om du vet vilka de är, i 20 år, men ni klickar inte. Eller hur? Så subhanallah, folk är olika. Så det betyder att man kan ha en ytlig vänskap med vissa människor. Salam alaikum, kif halak, man hjälper personen med hjälp, han är broder och så vidare. Men man kanske inte är bästisar. Man kanske tycker att personen inte riktigt klickar med en, förstår ni? Man kommer inte riktigt överens. Men det betyder inte att man måste bryta banden, bli ovän och så vidare. Utan man ger ändå personen dess muslimska rättigheter. Vi går vidare till nästa kapitel. Eller just det. Innan vi lämnade detta kapitel så sa vi att man inte ska bojkotta en muslim mer än 3 dagar på grund av någonting världsligt. Men får man då bojkotta en muslim på grund av någonting annat? Ja, Imam Nawawi nämnde här 2 saker. På grund av bid'a, innovationer. Och på grund av grova synder får du bojkotta en muslim. Mer än 3 dagar. Till och med livet ut, om det är det som behövs. Men att bojkotta en muslim, det som kallas för al-hajr, måste ske i ljuset av Koranen och sunnan. Man måste där väga upp fördelar och nackdelar. Och det finns 2 sorters bojkott. Till exempel när det kommer till att bojkotta en innovatör och en person som syndar. Så bojkottar man först och främst personen för att skydda sig själv. Hajr al-wiqayi. Varför? För när du är runt folket av bid'a, innovationer, så blir du påverkad. De sprider sitt gift till dig. Ja. Och hur tror ni folk har blivit från ahlul bid'a? Tror ni bara de satt hemma och läste Koranen och sunnan och blev från ahlul bid'a? Nej. Det var genom att beblanda sig med folket av bid'a och lyssna på folket av bid'a. Och speciellt idag med det här YouTube och hit och dit. Det här är hur enkelt som helst att hamna i felaktiga ideologier. Genom att umgås med fel människor och lyssna på fel människor. Så folket av bid'a innovation ska bojkottas för din egen skull. Så att du inte halkar. Förstår ni? Och därför subhanallah, profeten alaihissalam nämnde i en hadith som är sahih. Att det kommer att komma ett folk innan domedagen. Han talar om de här 73 sekterna. Så sa han, och det kommer att komma att folk yatajara bihimul ahwa, att al-bid'a al-ahwa kommer att typ infektera dem så som rabies infekterar en hund. Ja? Så som rabies infekterar en hund. Och det kommer att gå in i varenda led och ben på personen. Och den här beskrivningen, subhanallah, här liknade profeten alaihissalam ahlul bid'a, folket av innovationer, med en rabiessmittad hund. Vet ni vad rabies är? När djuret som ett vilddjur får röda ögon och det kommer så här vit fradga från munnen. Ja, vad händer? De förlorar förståndet. Samma sak med ahlul bid'a. De har förlorat förståndet. Du säger till dem, Allah säger, profeten säger, alaihissalam. Alltså, de är som idioter, de förstår inte. Som blinda. De är besatta av sin bid'a. Yani, den har tagit över dem. Infekterade av sin bid'a. Och inte bara det. Vad gör rabies hunden? Rabies går sällan att bota. Om det ens går att bota. Och samma sak är det med bid'a. Det är väldigt svårt att en person finner vägen tillbaka. Men det är möjligt. Alhamdulillah, många har gjort toba. Men många är ihärdiga i det de gör. Och inte bara det. Vad gör rabies hunden? Han försöker bita andra. Han blir våldsam. Och försöker att bita andra och smitta andra. Och det är exakt det som ahlul bid'a gör. Att de sitter inte och nöjer sig med att de själva har halkat. Utan de vill sprida den här sjukdomen till andra muslimer. Och som en galen hund vill de gå och bita folk. Eller de vill sprida sitt gift till andra människor. Så därför, vad skulle ni göra om ni såg en rabies hund här utanför lokalen? Skulle ni gå fram och klappa den? Ja? Ska ni sitta och kolla på den på YouTube? Och vilken gullig hund? Nej! Sa'udhu billah. Spring ifrån den, eller hur? Och samma sak med Ahlul Bidda. Och därför när vissa av Salaf, Ibn Sirin, de kom till honom och ville prata om Koranen och Sunnan, han stoppar fingrarna i öronen. Och på sin son också. Stoppar fingrarna i öronen, han säger tyst. Antingen du går eller jag går. Vi ska inte lyssna på dig. Så är det. Folket av Bidda, de ska inte ha en syl i vädret. De ska inte ha någonting att säga till dem. Deras böcker ska brännas upp. De ska bojkottas. Varför? För de ljuger om Allah och hans profet. De inför saker i islam som inte hör hemma i islam. Och profeten s.a.w. han nämnde bidda som de värsta av angelägenheter. Sharrul umur. Och att varje bidda är en villfarelse. Och varje villfarelse är i elden. Så det är ingenting att ta lätt på. Det är ikhtilaf. Det är ingen ikhtilaf. Det är dalala. Det är i helvetet. Så bidda, man håller sig borta från folket av bidda för att skydda sig själv. Det är det första. Sen kan man också göra som man gjorde på Salafs tid, då Ahle Sunna var starka. Att de bojkottade en person av bidda för ett zajr, att markera. För att personen ska känna sig utfryst och för att sen komma tillbaka till sanningen. När han är utfryst, ingen pratar med honom, ingen lyssnar med honom, ingen sitter med honom. Om han skriver en bok, han ser någon elda upp den. Vad kommer hända? Han kommer känna att det här funkar inte. Jag kanske borde göra toba, jag kanske borde gå tillbaka till sanningen. Och då, det är det effekten har. Men om du är i ett samhälle där typ alla är ahlul bidda, eller de är okunniga och de gör bidda. Det är inte så att alla vet vad de gör heller i många länder. Ska du då bojkotta alla i samhället? Nej, det funkar inte. Utan syftet är då att kanske kalla dem tillbaka till sanningen så gott du kan. Men att man går inte på deras föreläsningar och så vidare. Men man håller distans, men samtidigt försöker man att kalla dem till sanningen. Och det är skillnad på att bojkotta en person och att göra da'wa på en person. Da'wa kan man alltid göra på folk. Förstår ni? Men man ska inte ta dem till vänner och umgås med dem. Varför? För som människa blir man påverkad. Och samma sak här syndaren. Det är samma sak här syndaren. Syndaren, man håller sig borta från syndaren för att inte falla in i synden. Eller hur? Eller man bojkottar syndaren för att han ska sluta synda. Men samma sak där. Ibland behöver man kanske prata med personer och da'wa på personer. Det är mer effektivt än att bojkotta personer. Men man umgås inte med personer för man kommer att bli påverkad. Och det här har vi sett hur många ungdomar här ute har inte blivit syndare och halkat och kommit bort från islam förutom på grund av ett dåligt sällskap. Är det inte så? De kommer in i gängkriminalitet och det är grupptryck och det är nästan omöjligt att lämna. Är det inte så? Yani korona är så, de onda vännerna. Asahib sahib, du blir som din vän. Man blir som sin vän. Det är bara, det är sanningen. Så att man håller sig borta från syndaktiga människor, att ha dem som vänner och kompisar. De som kallar dig bort från islam och som kallar dig till kriminalitet, håll dig borta från dem. För de kommer att förstöra dig. Så är det bara. Du är inte så stark att du kan stå emot i flera år. Du kan stå emot kanske en, två, tre gånger. Men sen man kommer att bli svag, man kommer falla efter. Och det här har vi sett. Det här har vi sett. Folk som halkat och börjar umgås med Ahlul Bidda och folket av syndare. Och de har blivit som dem. Så att, jätteviktigt att man håller sig borta från dem för att säkra sig själv. Taj, vi går vidare till nästa kapitel. Och där så säger författaren, förbudet att två personer ska tala privat i sällskapet av en tredje person utan hans tillåtelse. Förutom om det finns ett behov. Och att de ska prata, viska så att personen inte hör. Eller vad som uppfattas som detta, att de talar ett språk personen inte förstår sig på. Och han nämner profeten alaihissalam hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om ni är tre så får två inte tala privat utan den tredje. Och då sa man till Abdullah bin Umar, men om de är fyra? Han sa det är lugnt, det är okej. Och en gång så ville Abdullah bin Umar, de var tre personer, han ville prata med sin kompis privat, så han hämtade en annan, en fjärde person och sa ni två står här och prata, så tog han honom bak, sin kompis, och pratade privat med honom. Och han nämnde också hadithen att två får inte tala i sällskapet av tre. Förutom eller tills de beblandar sig med folk. För att detta gör den tredje ledsen. Fa inna dhalika yahzunuhu. Här har vi sebab al-illa, orsaken. طيب så här nämner Imam Nawawi den här viktiga saken att om man är tre bröder, tre syskon, tre muslimer i ett sällskap, man är ute, man umgås, man käkar eller man är i en bil eller någonting sånt, så får två inte tala privat, får inte viska till varandra utan att en tredje hör. Och jättevanligt idag att två börjar tala på ett främmande språk som den tredje inte förstår. Ja, det är samma sak som att viska. Och vad kan hända? Vi är tre personer, vi sitter och pratar. Kanske man pratar om mig, man skojar och sådär. Och så säger de någonting på ett annat språk och så börjar de gapskratta. Vad tror jag för någonting? Att de skojar om mig, eller hur? Och vad händer med mig? Jag blir ledsen. De snackar skit om mig bakom ryggen. Fast de kanske inte alls gör det. Hänger ni med? Subhanallah, kolla hur islam, mashallah, täcker allting. Alla aspekter av livet. Allting som är viktigt. Till och med en liten sak. Du ska aldrig såra din broder eller syster. Allah akbar, eller hur? Så är ni tre, får två inte tala privat. Och då säger man, förutom med tillstånd. Så, ursäkta bror, vi har en viktig sak bara vi ska prata om. Så att han förstår, det handlar inte om dig eller någonting. Vi måste bara prata om en sak. Eller hämta en fjärde person som han kan prata med. Okej? Okay? Ett annat scenario. Vad säger ni om den här? Jag står och pratar privat med en kompis. Och en tredje person kommer och ställer sig vid oss. Gäller då denna hadith? Nej. För han ska inte ens komma och ställa sig med oss utan att han frågar. Och vi var inte tre, vi var två. Och vi har rätt att prata privat. Förstår ni? Så det är han som ska fråga, ursäkta, kan jag komma, kan jag sitta med eller någonting sånt. Hadithen handlar inte om det. Den handlar om att man är tre. Och sen börjar man prata då, privat. Och att det här är förbjudet för att det sårar personen. Nästa kapitel, ta lite kort bara. Eller kanske vi kan... Vet ni vad? Vi tar frågor istället. Eller... Vad säger ni? Ja, vi kör lite till. Kapitlet förbjudet att straffa ett djur, en person, en kvinna eller barn utan korrekt yani orsak eller mer än vad som är tillåtet. Och där nämner författaren Allah subhanahu wa ta'alas uttalande wa bil walidaini ihsana, att vara goda mot era föräldrar. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, och mot de som står i nära, de föräldralösa, de fattiga, den närstående grannen, den avlägsna grannen, وَصَاحِبِ بِالْجَمْبِ, den som reser med er eller eran fru, وَبِنِ السَّبِيلِ, den resande, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ert tjänstefolk, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا, Allah tycker inte om de som är skrytsamma och högmodiga. Yani som muslim så ska man ju då generellt vara god mot alla i sin omgivning. Och författaren börjar med att nämna den mäktiga hadithen som ni alla känner till. Hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att en kvinna straffades på grund av en katt. Yani hon fick gå in i elden på grund av en katt. Som hon lät, hon fängslade, eller hon yani låste in den och lät den dö, yani av svält. فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارِ, vilket orsakade att hon fick gå till elden. Hon varken gav katten mat eller dryck. Och inte heller lät hon den gå ut och äta från de djur som finns på marken. Muttafaqun alayh. Här nämner profeten alaihissalam att en kvinna fick gå till helvetet, till elden, på grund av att hon dödade en katt. En katt. Och då säger här vissa ulema, jag tror det är Ibn al-Qayyim. Vad ska vi då säga om en person som dödar en muslim, en troende, en människa? Vad tror ni han kommer hamna? Han spränger sig och dödar 10 muslimer. Är han i Jannah? Eller? Subhanallah. Så att här kvinnan dödar en katt. Hon låste in den i ett rum. Det hade ingen mat, ingen dryck. Tills den svälte ihjäl. Hon hade här två alternativ. Antingen tar hon hand om katten, ger den mat och dryck. Eller låter katten jaga. Hon släpper ut den om den sen inte hittar maten, att den inte är hennes synd igen, om det är en vild katt till exempel. Men du kan inte hålla den inlåst. Gör du det, då måste du ge den mat och dryck. Förstår ni? Och som handlar den här hadithen lär oss vad? Att islam har kommit med allas rättigheter. Du får inte ens göra orättvisa mot ett djur. För att inte ens tala om människor. Subhanallah. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att ha en katt hemma. Man får ha husdjur. Förutom vilket husdjur får man inte ha? Hund, precis. Inte få ta husdjur som hund. Men om du bor i ett varmare land så kan du ha en jakthund. Du kan ha en vallhund. Och så vidare. Men den ska ju bo utanför huset, inte i huset. Har man en hund hemma så har profeten Al-Islam nämnt att man förlorar 2 berg av belöning varje dag. Och änglarna kommer inte in i huset. Och det är sorgligt att se vissa muslimer, vissa okunniga muslimer som har hund. Är det en sån här gangsterkultur eller man ska ha någon sån här pitbull? Va? Alla måste ha. Ja, alla kul här. Så det är sorgligt att se hur vissa muslimer tyvärr har hund. Men katt får man ha och andra papegojor och liknande. Men då måste man ta hand om dem. Man har en skyldighet att behandla dem väl. Okej? Okay? En fråga. Ni vet att du talar om katter. Får man köpa katt i islam?
Nej.
Får man det?
Nej,
precis. Profeten Al-Islam sa att man får inte köpa en katt. Alltså om man får en katt, man kanske kan betala avgiften för, jag vet inte vad det är, att vaccinera den och hit och dit. Det är en annan sak. Men man får inte köpa katten. Man säger den här katten är sällsynt. Den kostar 20 000. Det är inte tillåtet. Och samma sak med hund. Även om det är en jakthund eller liknande. Så ska man inte köpa dem. Profeten Al-Islam förbjöd att man förtjänar pengar på katter och hundar. Ja. Och sen subhanallah. Motsatsen till denna hadith, som ni alla känner till säkert. Profeten Al-Islam nämnde kvinnan från Ben Israel som var prostituerad. Och hon var ute i öknen, var jättetörstig, hittade en brunn, gick ner i brunnen, släckte sin törst. Och när hon kommer upp ser hon en hund sitta och slicka i sanden, den blöta sanden, i sökande efter vatten. Så hon tänker för sig själv att den här hunden är lika törstig som jag var. Hon är rahma mot hunden. Så hon går ner i brunnen, fyller sin sko med vatten och matar hunden. Och vad fick hon för någonting? Jannah, Allahs förlåtelse, subhanallah. Så kolla här på hur en person kan straffas med elden av djurplågeri. Och hur en person kan belönas med paradiset av att behandla djur väl. Att ha rahma mot djur, subhanallah. Det berättas också här från Ibn Umar att han gick i marknaden, eller gick ute med 2 pojkar från Quraysh, eller såg 2 pojkar från Quraysh som hade typ bundit fast en fågel som de sköt på med pilar. Okej? Okay? Och om pilarna missade fågeln så fick ägaren av fågeln pilarna som ett belöning, som en lektyp. Träffade de fågeln, då fick de gärna fågeln. Och när Ibn Umar såg detta så säger han, vem är det som gör så här? Må Allah förbanna den som gör så här. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbannade den som tar någonting levande till en måltavla. Och denna hadith finns Bukhari muslim. Så här, de hade tagit en fågel till måltavla. De skojade. Den är leker med att skjuta pilar. Och då så förbjöd profeten detta alaihi wasallam. Och nämna att det här är Allahs förbannelse. Den som gör så här. Man får inte ta någonting levande till en måltavla. Det vill säga vad? Antingen jagar du djuret för att äta djuret. Halal. Du jagar, skjuter den på en fågel med en pilbåge för att du vill äta den. Det är halal. Eller du kanske skjuter djuret för att det är ett skadedjur. En råtta eller någonting sånt. Du skjuter den med luftpistol eller någonting. För att det är halal att döda den. Men du får inte låsa in den i en stor bur och sen sitta och leka som att det är tivoli och du skjuter på den. Det är inte tillåtet. Okej? Du får ha fake bilder att skjuta på, men du får inte ta något levande till en måltavla. Antingen, som vi sa, för att äta den eller för att döda den. Men även om du dödar den, du gör det på rätt sätt. Inte på ett sånt här sätt. Okej? Så återigen, kolla hur islam, mashallah, ger här djuren sina rättigheter. Och profeten alaihissalam förbjöd också, som han nämner här, att man binder fast djur tills de dör. Eller man binder fast djur och sen skjuter på dem för att döda dem. Så gör man inte heller, utan man slaktar dem. Man gör, som det har nämnts i hadithen, att Allah har skrivit ihsan på allting. Om du ska döda, döda på bästa sätt. Gärna slakta med en sylvass kniv, slakta djuret privat. Han får inte se andra djur. Han ska inte behöva lida och så vidare. Alhamdulillah. Så mashallah, islam har verkligen givit alla dess rättigheter. Och man får inte hålla på med då djurplågeri. Och vi avrundar därför idag och tar lite frågor och fortsätter inshallah tala nästa vecka. Och jag tänkte bara också här påminna om en viktig sak.